som sen var på väg över mållinjen precis när Trump 1 blev vald för flera år sedan. Och då, det innebar både att sänka och helt eliminera många tullsatser. Det innebar också att ta bort väldigt många av de handelshinder, alltså den administration och byråkratin som också finns kopplat och också hindrar handeln.
Just det, men här och nu, då vill du hellre se mottullar snarare än att Europa skulle säga att ah, men vi plockar bort några av hindren för att visa god vilja.
Nej, men jag tycker att allt ska ligga på bordet. Jag tycker att det viktigaste från Europas sida är såklart att de här tullarna förhoppningsvis aldrig införs, vilket jag tror är mycket begränsad sannolikhet för. Att om de införs så ska det vara på så få produkter som bara möjligt, och man kanske till så att de sänks åtminstone.
Så en mjuk inställning till USA?
Vi måste både kunna ha en mjuk och en tuff inställning samtidigt. I samtal ska vi både kunna säga att vi är beredda att sänka tullar, vi är beredda att ta bort handelshinder, men vi är också beredda, om ni fortsätter på den här inslagna linjen, att vidta motåtgärder.
Säger Benjamin Dosa, som är Sveriges utrikeshandelsminister, även biståndsminister. Tack för att du kom förbi studion. Vi får röster från oppositionen också om en kvart ungefär på detta med tullar och hur Sverige och EU ska agera. Men närmast nyheter, Ekots Gunilla Hansen-Bering.
Ja, USAs höjda importtullar, en befrielse för USA enligt presidenten, men ett hot mot världsekonomin enligt EU. En ny politisk era, kommenterar Kommerskollegium. Och dessutom, Colombia köper svenska JAS Gripen-plan och kommuner hindras att stoppa riskbyggen. Det är rubriker i Ekot torsdag morgon. Och först då om tullarna. USA höjer alltså tullarna på alla importerade varor, meddelade president Donald Trump i ett tal i Vita huset igår kväll. Nästa vecka införs tullar på 20% på alla varor från EU.
My fellow Americans, this is Liberation Day.
Ja, president Donald Trump beskrev de nya amerikanska handelstullarna som en befrielse för USA. Ett sätt att skydda amerikansk ekonomi och tillverkningsindustri. Från och med lördag införs nya tullar på 10% på alla importvaror. För varor från EU blir nivåerna ännu högre. Tullar på 20% läggs på alla EU-varor från den 9 april.
You know, you think of European Union very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic.
EU är tuffa att handla med. De lurar oss. Det är sorgligt och patetiskt, sa Trump när han höll tal i Vita husets rosenträdgård och presenterade de nya importtullarna. Trump hävdar att USA behandlats orättvist i världshandeln och de nya tullarna är ett sätt att rätta till det han beskriver som en obalans. Tullarna höjs mot en rad länder, 34% mot Kina till exempel. Och från idag torsdag inför USA också 25%iga tullar på alla utländska bilar.
This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're going to come back very strongly.
Det här kommer leda till en gyllene era för amerikansk ekonomi, sa Donald Trump. Men många ekonomiska bedömare i USA varnar för eskalerande handelskonflikt med risk för höjda priser och ökande inflation. Från demokraterna är kritiken hård mot den nya handelspolitiken.
Donald Trumps reckless policies are driving us toward a painful recession.
Trump driver USA mot en smärtsam lågkonjunktur, sa demokraternas ledare i representanthuset, Hakeem Jeffries, till CNN. Gina Lindberg, Washington.
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen utlovar att EU kommer att svara. USAs tullar är ett hårt slag mot världsekonomin och det kommer att skapa kaos, säger hon.
It's a major blow to the world economy. And what is more, there seems to be no order in the disorder. No clear path through the complexity and chaos that is being created. We are prepared to respond.
Vid sidan av biltullar på 25% annonserar alltså Donald Trump breda tullar mot EU på 20%. Och von der Leyen är tydlig med att unionen kommer hålla ihop och svara. I ett första steg går EU vidare med de tullar som man redan har annonserat på amerikanska varor, som bourbon, Harley-Davidson motorcyklar och amerikansk juice. Därtill diskuteras många fler tullar från EU. Och von der Leyen sa att kommissionen förbereder för ytterligare åtgärder.
And we're now preparing for further countermeasures.
Här blir det intressant att se om EU väljer att använda den så kallade handelsbazookan. Ett nytt instrument i EUs arsenal som ger unionen större möjligheter att svara på ekonomisk utpressning. Förutom tullar kan man då införa andra typer av handelsrestriktioner, som restriktioner i offentliga upphandlingar och begränsningar för utländska direktinvesteringar. Samtidigt hoppas von der Leyen fortfarande på förhandlingar med den amerikanska administrationen för att undvika tullar.
It is not too late to address concerns through negotiations.
Trump kan också ha öppnat för samtal då han i sitt tal igår uppmanade andra länder att sänka sina avgifter mot USA. Men utgångsläget för sådana förhandlingar ser inte särskilt lovande ut, då USA och EU verkar ha skilda verklighetsuppfattningar. Trump sa att hans tullar baseras på de kostnader som amerikanska bolag får betala för att sälja sina produkter till EU. Enligt den amerikanska administrationen ligger den i snitt på 39% på grund av tullar, avgifter och regler. EU-kommissionen säger å sin sida att man kan räkna ut en genomsnittlig tull på olika sätt. Men i praktiken uppgår EUs tullar mot USA till 1%. Andreas Liljeheden, Bryssel.
Såväl börser som regeringar i Asien och Stilla havsregionen reagerar nu på de höjda tullarna. Och så här säger Australiens premiärminister Anthony Albanese.
The administration's tariffs have no basis in logic and they go against the basis of our two nations partnership. This is not the act of a friend.
Trump-administrationens tullar saknar logisk grund och går emot fundamentet i våra länders partnerskap. Så här gör inte en vän, säger Anthony Albanese och kallar USA:s tullhöjning mot Australien helt obefogad.
Let me be clear. They are totally unwarranted.
Australien klarade sig ändå relativt lindrigt med tullar på 10%, vilket är den lägsta tullsatsen som president Trump nu ska införa på omvärlden. Några av de högsta tullarna läggs på import från länder i Sydostasien. Vita huset påpekar att Kina använder länder som Kambodja och Vietnam som transithubb för sina varor för att kringgå USA:s befintliga tullar. Vietnam, som har ett av världens största handelsöverskott med USA, beläggs nu med tullar på 46%. Flera av USA:s närmaste allierade i regionen, som Japan, Sydkorea och Filippinerna, drabbas också. Asienbörserna föll på torsdagsmorgonen i reaktion på beskedet. I Tokyo backade börsen 3,4% vid öppning, i Australien 2%. Axel Kronholm, Bangkok.
Svenska reaktioner nu, enligt Per Altenberg, handelsstrateg på Kommerskollegium, så är det en ny handelspolitisk era som vi går in i. Och så här säger han om effekterna för olika branscher i Sverige.
Ja, än så länge har inte EU infört motåtgärder. Och så därmed så är de flesta, vår egen import är ju därmed inte påverkad än så länge. Utan det är exportvaror och det som påverkas mest är export av motorfordon. Och där har redan Trump sedan tidigare annonserat då tullar på 25% på fordon och fordonskomponenter.
Börjar gälla idag.
Precis, exakt. Och även på en del, jag tänker pappersmassa och sånt som Sverige exporterar mycket. Skulle kunna vara en sån sätt.
Men en del oroar sig nu för vad det här betyder för hela ekonomin. Tillväxten runt om i resten av världen. Är det där någonting som går att mäta och säga att ja, men nu kommer vår ekonomiska tillväxt att bromsas si eller så mycket?
Ja, det är det som vår analys inte har inkluderat. Alltså de här dynamiska effekterna som man ibland pratar om. Alltså effekter på produktivitet och på investeringar och så vidare. Och modern forskning visar att handel är förknippat med en stark produktivitetsutveckling. Så om vi då sätter upp hinder för handeln, om USA gör det och om andra länder följer efter, så är ju just risken att produktivitet, konkurrenskraft och tillväxt minskar.
Per Altenberg, Kommerskollegium, intervjuad av Mikael Kulle i P1 Morgon. Vi lämnar tullarna. I Myanmar stiger dödssiffran efter jordskalvet i fredags. Landets militärjunta så har 3085 människor bekräftats döda nu, medan 4715 skadats. 341 saknas. Räddningsarbetare från 17 länder deltar i sökandet i rasmassorna och 1000 ton förnödenheter har skickats från omvärlden till Myanmar. Så det är klart att Colombia köper JAS 39 Gripen, det här bekräftade Colombias president Gustavo Petro igår kväll. Redan för några veckor sedan så hintade Colombias försvarsminister i en intervju med Ekot att man skulle välja de svenska stridsflygplanen.
Tiene un peso fundamental. Siendo nosotros vecinos.
Det faktum att Brasilien valt Gripen spelar stor roll. Det ger oss möjlighet att agera tillsammans både i taktik och logistik och skapa säkerhet i hela regionen, sa Pedro Sanchez i en intervju med Sveriges Radio för 2 veckor sedan. Och igår kväll bekräftade Colombias president Gustavo Petro beslutet att köpa stridsflygplan från svenska Saab. Vi kommer köpa en helt ny flotta med den senaste teknologin som redan implementerats i Brasilien, skrev Gustavo Petro på plattformen X. Detaljerna saknas. Hur många plan det handlar om, när de ska levereras och vad hela affären kostar. I samma inlägg på X presenterar Petro också flera sociala investeringar som ska ske som kompensation, som han skriver. Det handlar om en fabrik för solpaneler och stationer för rening av dricksvatten i norra Colombia samt medicinsk utrustning på ett offentligt sjukhus i Bogotá. Lotten Collin i Buenos Aires.
Israel fortsätter att attackera Gazaremsan. Under natten har över 20 palestinier dödats i israeliska flyganfall, rapporterar Qatar-baserade Al Jazeera. Bland annat i Khan Yunis i söder och Gazastad i norr. Igår meddelade försvarsministern att den militära offensiven mot Gaza ska utvidgas. Just nu formas framtidens drönare inom det svenska försvaret. Ett par hundra personer på olika myndigheter testar, utvecklar och planerar vad som kan bli renodlade drönarförband. Per Olsson på arméstaben är ansvarig för projektet och han menar att drönarna på kort tid förvandlat sättet att kriga.
Slagfältet har blivit genomskinligt. Vi har sämre möjligheter att gömma oss numera och det måste vi leva efter och ta till oss. Men även för att kunna vara så slagkraftiga så att vi kan vinna på slagfältet. Och då måste vi ta till oss det nya och lära oss det nya.
En liten drönare lyfter mot himlen vid ett övningsfält utanför Karlskrona. Just den här modellen kan bara spana, men snart kan den få sällskap av drönare som kan slå ut andra drönare, självmordsdrönare som kan flyga in i ett fordon och sprängas i luften, eller rent av autonoma drönare som fattar egna beslut och inte behöver någon pilot. Det är Försvarsmakten som tillsammans med Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk som arbetar med projektet. Och Per Olsson menar att det som nu händer påminner om de tekniksprång som skedde under de båda världskrigen.
Jag skulle säga att det är fullt i klass med kulstrutan som kom fram under första världskriget. Mekaniseringen av förband som kom fram under andra världskriget.
Ja, kulsprutans intåg under det första världskriget bidrog till de enorma förlusterna av soldater, medan mekaniseringen under det andra världskriget bidrog till att göra striden mer rörlig. Teknisk utveckling som krävde ett nytt tänk, och det är något som nu går igen.
Det är att lära om, att förstå de utmaningar som den nya stridsmiljön sätter.
Per Olsson och reporter Mikael Eriksson. Kommuner kan inte säga nej till farliga husbyggen med risk för översvämning på grund av en lucka i lagen, visar Ekots granskning. Och det här beror på att kommunerna idag inte får gå emot gamla byggbeslut, även om de togs innan riskerna var kända.
På en fin, obebyggd strandtomt utanför Ystad har kommunen nu godkänt ett nytt husbygge. Men det här är ingen vanlig tomt, för de senaste 100 åren har havet ätit sig flera meter in på land på tomten, och redan på 70-talet rasade den dåvarande sommarstugan ner i vattnet. Kommunen och länsstyrelsen tyckte därför att det skulle vara alltför farligt att bo på den här platsen, men efter en domstolsprocess blev det alltså ändå ja.
Och att det kunde bli så beror på en lucka i lagen. För det fanns en 70 år gammal detaljplan som tillät byggande, och i sådana fall får kommunerna inte säga nej till bygglov, även om nya risker upptäckts på platsen. Ekots granskning visar att minst 3 kommuner de senaste åren förlorat i rättstvister där de försökt stoppa byggprojekt på platser med klimatrisker, som till exempel översvämningshot. En av dem är alltså Ystad, och där säger bygglovschefen Henrik Olsson att lagen måste ses över för att förhindra att det flyttar in personer i husen som inte känner till risken.
Det behöver ju inte vara den sökande, utan den kan sälja det vidare, och så köper man någonting som riskerar att hamna i havet. Det kan ju inte vara så lagstiftningen menar.
Ägaren av strandtomten i Ystad tillbakavisar att det skulle handla om ett riskbygge och menar att erosionen av stranden nu har stoppats. Och nu håller Ystad på att riva upp flera detaljplaner där det finns risk för översvämning och erosion. Det är det enda alternativet kommunen har för att inte tvingas godkänna riskbyggen.
Men det är dyrt och tidskrävande. Och enligt Niklas Tidevall, rättslig expert på forskningsinstitutet RISE, är det inte realistiskt att kommuner ska göra det. Han säger att luckan i lagen leder till bebyggelse på olämpliga platser.
Det handlar om att människor gör stora mångmiljoninvesteringar på platser där man inte ska bebygga när vi är i ett förändrat klimat.
Och reportrar Klara Gibor och Per Kudo. Idag kan temperaturen stiga till 20 grader längs ost- och sydkusten i både Svealand och Götaland, och det kan bli den varmaste dagen hittills i år. Men värmen stannar inte. En kallfront ger kallare väder med minusgrader i helgen. Vädret idag då? Jo, stora delar av landet får soligt. I norra Norrland passerar tidvis moln och det blir blåsigt i västvinden med mycket hårda till lokalt stormbyar. I de norra fjälltrakterna också mycket hård vind på kalfjället, lokalt storm i kombination med ymnigt snöfall. Från 15-20 grader i söder till allmänt 0-7 grader i norr, men i nordligaste fjällen minusgrader. Kvart över 8, Mikael Kulle. Det är fullt bord i Petmorgon idag.
Det är fullt bord. Och du minns väl Donald Trumps favoritord, va?
Liberation Day?
Tullar. Ah. Det där som återkommer hela tiden. Ja. För så här har det låtit det senaste dygnet.
This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence.
Ja, en slags ekonomisk självständighet för USA. Liberation Day har det också sagts från hans sida när han presenterat nu då detta stora tullpaket igår kväll svensk tid. För EUs del generella tullar på 20% har vi kunnat höra under morgonen. Vi hörde för en stund sedan utrikeshandelsministern Benjamin Dosa. Nu har vi två representanter för oppositionen här också. På länk Mikael Damberg, ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna. Och här i studion Martin Ådahl med samma roll för Centerpartiet. God morgon och välkomna.
God morgon.
God morgon.
Mikael Damberg, först reaktion på Trumps tullpaket från din sida.
Tyvärr väntat, men ganska allvarligt. Det här kommer att påverka hela världsekonomin. Det kommer driva upp, kommer påverka också vanligt folks ekonomi. Inflationen riskerar att bli högre. Jobb kommer att påverkas. Framförallt i USA, men också i Europa och Sverige. Så det här var ett väldigt dåligt besked till svenska folket som redan är hårt prövade av den ekonomiska lågkonjunkturen.
Martin Ådahl, din bedömning, hur låter den?
Ja, jag tror att det här kommer att slå ännu hårdare än vad vi hade räknat med på svensk ekonomi. Jag tror att vi som är utlandsberoende kommer att få effekter på priser. Det kommer att få tyvärr en uppgång i inflationen eller samtidigt också en nedgång i tillväxten. Och det gäller verkligen nu att vi satsar på att få svensk ekonomi och svenska företag att växa igen. För annars kan vi inte möta den här krisen som kommer. Och där är jag lite bekymrad över att man inte tagit det på allvar från regeringen och inte sänk kostnaderna för företagen utan höjt dem.
Just regeringens planer och tankar i nuläget, hur man ska svara på detta då? Vi hörde som sagt utrikeshandelsministern Benjamin Dosa. Han sa så här, om vi tar ett litet kort klipp bara.
Vi måste både kunna ha en mjuk och en tuff inställning samtidigt. I samtal ska vi både kunna säga att vi är beredda att sänka tullar, vi är beredda att ta bort handelshinder, men vi är också beredda, om ni fortsätter på den här inslagna linjen, att vidta motåtgärder.
Ja, så sa Benjamin Dosa om linjen som regeringen vill se mot USA efter detta tullbesked. Är det här en bra linje, Mikael Damberg?
Ja, framförallt så är det viktigt att Europa är enade. Trump vill ju inget annat än att splittra upp enskilda länder, spela ut dem mot varandra. Och då är en europeisk enighet väldigt viktig. Och jag tolkar handelsministern som att han verkligen vill att det vi kommer till en förhandlingslösning som gör att de här tullarna sänks. Tyvärr är jag inte så säker på att det är det som är Trumps huvudalternativ, utan han verkar vilja använda tullarna för att finansiera sin inhemska politik. Och det gör läget mer komplicerat. För det enkla är ju för EU att svara med högre tullar på Harley Davidson och Bourbon och så. Nästa steg är ju mer komplicerat för att visa att vi menar allvar med att också kunna slå tillbaka om han inför de här tullarna. Men då måste det ju vara tullar som inte då på sikt skadar svensk och europeisk industris konkurrenskraft. Så det är lite mer komplicerat.
Martin Ådahl, just det där att regeringen signalerar att man å ena sidan vill ha en förhandlingslösning, kanske helst, men att man också är beredd med det där hårda motåtgärder. Är det en bra linje?
Man måste ju vara extremt noga med vad man lägger för bördor på sig själv när man inför tullar även på amerikanerna. För det drabbar ju ytterst våra konsumenter och våra företag. Utan det måste ju verkligen vara som ett sätt att öppna för amerikanerna när det här kommer drabba väldigt hårt den amerikanska ekonomin. Och då får följdverkningar på den vägen också över hela resten av världen. Att de får en dörr som står öppen att när det här börsen rasar eller när den amerikanska ekonomin får stora problem, ja, då kan man backa och då kan man öppna upp för att inte höja tullarna lika mycket. Och där har ju Trump tyvärr då varit väldigt oförutsägbar, vilket i sin tur drabbar världsekonomin. Den här liksom på och av hela tiden med tullarna. Men, och det kommer, kan vi inte komma ifrån. Men däremot så kan vi, genom att vi slår tillbaka, ha samtidigt ha dörren öppen för att i det fallet kunna backa och från amerikanernas sida och att vi får ner tullarna igen.
Mikael Damberg, vi hörde från ministern här tidigare att intresset från USAs sida för diskussioner, förhandlingar har varit begränsat, som han uttryckte det. Mm. Ser du, med tanke på vad du sa tidigare om att Trump nog vill ha de här tullarna, ser du någonting som kan göras annorlunda från Europas sida i förhandlingar?
Nej, men jag tror att Europa gör rätt i att agera tillsammans och visa Trump att vi inte accepterar vad som helst för att tvinga in Trump i en diskussion om förhandlingar. Men man måste göra det på ett avvägt sätt, för att om det visar sig att han absolut inte är intresserad av förhandlingar, då ska vi inte lägga tullar och avgifter på oss själva som slår mot vår egen ekonomi i onödan. Men jag tror att Europa måste visa Trump att vi kommer att svara, och då är det i syfte att komma i en förhandling där vi sänker de här tullarna och avgifterna för handeln mellan Europa och USA. Men det är ett svårt läge, och då tror jag att Europa också måste sträva efter att göra annat. Vi måste sträva efter fler handelsavtal med resten av världen. Vi har Mercosur, vi har Indien, vi har Indonesien, vi har flera andra stora ekonomier som Europa ändå förhandlar med frihandelsavtal om, och det ännu viktigare nu att hitta fler handelsvägar för svenska och europeiska företag i den här osäkra världen.
Martin Ådahl, du ville lägga till något?
Nej, jag tror att vi måste inse att västvärlden nu är mycket större än bara USA och Europa, och att alla de andra länderna måste nästan sluta sig samman nu och maximera frihandeln mellan sig så att vi kan kompensera så långt det går. Och där har de andra länderna, som Mikael Damberg var inne på, de har räckt ut handen till oss. De har sagt att vi är beredda att förstärka frihandeln mellan oss för att kompensera för det här, inklusive USAs grannländer, USA, Kanada och Mexiko. Så det här finns ju möjligheter för oss i västvärlden att sluta oss samman och möta det här.
Martin Ådahl, Centerpartiet, Mikael Damberg, Socialdemokraterna, så långt. Vi har också fler gäster. Fredrik Cho här i studion, Kina-rådgivare på Handelsbanken. God morgon.
För 11 år sedan var jag på Handelsbanken. Ja. Jag är fristående Kina-rådgivare och vice ordförande Sweden China Trade Council.
Tiden går snabbt, men då har vi titeln rätt där i alla fall, Fredrik Cho. Om vi tittar på Kina, Taiwan som åkt på tullar på över 30%, Japan, Sydkorea 25% ungefär. Ja. Beskriv betydelsen för regionen.
Ja, det är väldigt negativt även för dessa länder med tanke på att de ju alla har USA som största exportmarknad, och även då i fallet med Korea, Japan och Kina så är det de tre av de största innehavarna av amerikanska statspapper, så det finns ett ömsesidigt beroende kan man också säga. Men det är generellt negativt, och för Kinas del det är 34%. På 20% så är det 54%. Men Kina har mycket mindre beroende till den amerikanska marknaden som exportmarknad än tidigare. Kina har lärt sig för varje år som har gått, inte minst från förra gången Trump var president 2017-2020. Då var Kina mer beroende av USA än vad det är nu. Kina är alltså största handelspartner till över 150 länder. I Afrika så är Kina största handelspartner till alla länder. Alltså Kina är mycket mindre beroende av USA än vad Trump verkar tro i sin värld.
Så vad betyder det här för Kina?
Det är rätt lite. Därför att Kina kommer, de har ju förberett inför detta, att de kommer stimulera mer av den inhemska efterfrågan och konsumtionen för att göra sig mindre beroende av USA. Samtidigt kommer man stärka relationerna. Det ser vi till exempel med EU och Sverige. Bara här i början på veckan så hade vi Kinas vice handelsminister Ling Ji med en delegation på 120 personer som var här. Och det kommer vi se mer av. Så Kina, Sverige, EU, resten av världen. Ja, man kan säga att USA is making the world great again.
Men när vi hör då svenska politiker, ministern, företrädare för oppositionen här prata om hur Europa kommer att svara, agera nu. Hur pratar man i Kina? Är det något svar som är aktuellt? Eller?
Jag tror att Kina också kommer sträcka ut handen, även ge mer eftergifter till europeiska företag i kontrast till amerikanska företag. Redan nu är det så att sedan 7 år tillbaka så är ju USA och Kina i handelskrig med varandra. Och i de sektorerna där amerikanska företag drabbas inte europeiska företag. Redan där har vi en komparativ fördel. Vi kommer se mer av det, tror jag.
Det är om ett område som då drabbas relativt sett mindre än vad Europa gör. Mm. Jag säger också välkommen här till Gabriel Mellqvist som är ekonomijournalist, programledare på EFN. Din analys av läget just nu?
Jag är mer orolig för Kina eftersom Kina befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge. Men det här är ju oroväckande för hela världen. Jag tror att risken är betydande att vi backar in i en global recession. Jag är förvånad att börserna inte reagerade ännu kraftigare på det här. Japanska börsen är ner till drygt 3%.
Är inte det en kraftig reaktion?
Det är en kraftig reaktion. Kom ihåg att den var ner. Samma börs var ner 4% i måndags. Det är ett ganska volatilt ställe. Just Japan. Japan är en väldigt exportberoende ekonomi. Amerikanska börser verkar öppna ner mellan 2 och 3,5%. Också det kraftiga reaktioner. Men man hade nog kunnat förvänta sig ännu mer. Det här var en riktig kalldusch, får man säga, som började. Dessutom, kom ihåg det psykologiska i att presskonferensen började positivt med 10% tullar som alla trodde var mindre än befarat. Och sen kom den här besynnerliga långa listan som visar att Trump har kvar sin komiska timing, men han är beredd att gå väldigt, väldigt hårt fram.
Skylt efter skylt så kom procentsatserna fram där på olika marknader. Mm. Men när du pratar om börser som går ner och kanske inte lika mycket som du säger att de kunde göra, vad är det som händer där? Vad är det man är rädd för som gör att siffrorna ändå trycks neråt?
Jag tror att man ville ha klarhet framför allt. Man var beredd på dåliga nyheter, men man skulle i alla fall veta vad som gällde efter den här presskonferensen. Nu fick man ännu värre nyheter och man fick ännu mer förvirring. Många kliar sig nog i huvudet över EU-siffran, hur han har räknat fram den. Jag tror att han har tagit handelsunderskott och delat det med godsexport och kanske halverat det sen.
Det som han säger att EU straffar USA med.
Ja, och Kina, i Kinas fall var det förvirring vilken siffra som egentligen gällde. Om man ska lägga ihop tidigare siffror med de som presenterades igår. Det är väldigt mycket smältning och analys nu vad han egentligen menar. Och sen blir ju det här inte klara besked, utan det här blir ju starten på en förhandling inte bara mellan EU och Kina utan mellan USA och varenda land i hela världen i princip. Det är ett globalt totalkrig mellan USA och resten av världen. Det är stökigt.
Svår fråga, stökigt säger du. Svår fråga, men ändå börsreaktionerna då. Hur mycket handlar de om att man ännu fortfarande vill ha någon slags klarhet i vad som händer? Och hur mycket handlar det om faktisk rädsla för att det här påverkar ekonomin?
Jag tror att man kan smälta, börsen är speciell, den har en förmåga att smälta dåliga nyheter bara man får klarhet och kan jobba framåt. Så jag säger 60% klarhet, 40% faktiskt dåliga eller bra nyheter. Sen tror jag att börsen också tror att det här är just en förhandling. Det här var inte ett slutgiltigt besked och den förhandlingen börjar nu. Så får vi se om det blir värre och värre med nya tullar och nya motangrepp eller om det blir en andra hållet rörelse där man faktiskt tar bort avgifter. Kom ihåg att Vietnam och Israel sänkte sina tullar inför det här i hopp om att man skulle få en morot istället. Det kanske blir mer så. Det finns ju ett positivt scenario också.
Men hur länge kan det vara skakigt?
Ett halvår.
Ett halvår.
Ja, men sen, om det blir en global lågkonjunktur kan det vara skakigt länge.
Mm. Gabriel Mellqvist, ekonomijournalist, Martin Ådahl, Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson. Viktigast framåt för att hitta en lösning?
Jag tror att det är oerhört viktigt att vi till exempel i Sverige rustar oss för det här nu, för att även om det backas fram och tillbaka med de här tullarna så den här osäkerheten kostar ju enormt mycket. Och de nivåer vi ligger på nu, det är ju alltså nivå med det var under den djupa depressionen på 30-talet med den här så kallade smooth hole i tullarna. Och på de nivåerna drabbas världsekonomin hur som helst och osäker gör det. Så vi behöver alltså rusta oss i Europa och stärka våra företag, stärka vår tillväxt.
Ska vi göra oss mer oberoende av USA?
Nej, absolut inte. Sverige är ett land som är rikt och har sitt välstånd som bygger på internationell handel. Och vi ska ju gå emot den här globala nationalismen som förstör världsekonomin och hjälpa med Europa på att förstärka det, resten av frihandeln i världen och även öppna för USA när de ångrar sig. Men vi måste samtidigt se till att vi själva är konkurrenskraftiga, att vår ekonomi växer. Och då är det inte regeringen bäddat så väl för det, för att vi har haft en period av ganska dålig tillväxt, högre kostnader för företagen och hög arbetslöshet.
Mikael Damberg, Socialdemokraterna, någonting särskilt som du vill se i det här läget?
Ja, jag tror att man måste ta den här situationen på allvar. Att vi förstår att vi måste bredda våra handelsförbindelser så att våra svenska företag inte drabbas så hårt. Det finns också saker och ting vi kan göra på hemmaplan för att sköta vår egen konkurrenskraft. Men också skydda oss i ett sämre läge. Industrins parter har ju sagt att de skulle vilja aktivera och uppdatera korttidsarbetesystemet. Om det skulle vara så att svensk företag, en svensk bransch hamnar i ett väldigt illa läge kopplat till de här handelskrigen, så måste vi kunna skydda svenska företag på liknande sätt som våra europeiska grannländer har. Och där har regeringen inte gjort någonting. Så jag hoppas att regeringen nu förstår att det är ett nytt läge och att vi måste vara förberedda för att det här kan påverka jobb och konkurrenskraft i Sverige.
Vi kommer höra mer från regeringens sida så småningom. Men jag säger tack nu till er alla för era respektive perspektiv. Mikael Damberg, när ekonomisk-politisk talesperson heter det för Socialdemokraterna sist i detta samtal. Dessförinnan så hörde vi också Martin Ådahl, samma roll i Centerpartiet, Fredrik Cho, Kina-rådgivare, Gabriel Mellqvist, ekonomijournalist på EFN. Det är om tullarna, vi släpper dem för en stund nu och ser om vi har mer att säga om det senare under morgonen. Men när klockan går mot 8:30 så ska vi ta och få en rejäl dos nyheter. Ekonomiekot på ingång, liksom Vetenskapsradion. Men allra först, Ekots Gunilla Hansen-Bering med en nyhetssammanfattning.
Och vi börjar med tullarna. USA höjer alltså tullarna på alla importerade varor, meddelade president Donald Trump i ett tal i Vita huset. För varor från EU läggs tullar på 20% på alla EU-varor från den 9 april. Trump beskrev de nya handelstullarna som en befrielse för USA, ett sätt att skydda amerikansk ekonomi och tillverkningsindustri. Men EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger i en kommentar nu på morgonen till det här beskedet om tullarna att de är ett hårt slag mot världsekonomin. EU vill förhandla men är också redo att svara på USAs 20-procentiga importtullar om förhandlingarna misslyckas, säger von der Leyen. Statsminister Ulf Kristersson beklagar djupt att USA slagit in på en väg där man vill begränsa handeln genom höjda tullar. Enligt Kristersson är förhoppningen och målet att genom förhandlingar begränsa tullarna som i USA presenterat. Colombia kommer att köpa det svenska stridsflygplanet JAS 39 Gripen, bekräftar landets president Gustavo Petro på X. Han skriver att det handlar om nya flygplan av typen JAS 39 Gripen, men det är oklart exakt hur många och hur kontraktet ser ut. Just nu formas framtidens drönare inom det svenska försvaret. Ett par hundra personer på olika myndigheter testar, utvecklar och planerar vad som kan bli renodlade drönarförband. Projektansvarige Per Olsson på arméstaben anser att drönare innebär en enorm förändring för hur man krigar. Den torra sommaren 2018 påverkar skogarna än idag främst i södra Sverige. Träden har inte återhämtat sig och har svårt att komma igång med tillväxten på flera håll. Skogarna är därmed också mer mottagliga för skador. Det här visar årets skogsskaderapport för 2024 från Skogsstyrelsen. Ekonomieko nu.
Där det blir mer om de amerikanska tullarna. Minst 10% på all varuimport, 20% mot EU och 34% mot Kina. Tullarna är oväntat höga enligt Konjunkturinstitutets generaldirektör Alvin Kainelainen, som säger att amerikansk ekonomi kommer att ta mest skada, men även EU och Sverige.
Sverige är ju ett exportberoende land. En stor del av handeln går till USA och den kommer att påverkas av tullar. Och sen så självklart så påverkas också Sverige via vår handel med andra länder som i sin tur handlar med USA. Det dämpar den ekonomiska utvecklingen men det stoppar inte den ekonomiska utvecklingen.
På Svenskt Näringsliv är Anna Stellinger chef för internationella och EU-frågor.
Det här är djupare, bredare och mer omfattande än vi har sett. Det öppnar dörren till en ny verklighet.
Vad kan det få för konsekvenser tror du?
Många, många länder kommer att behöva vidta motåtgärder helt enkelt.
Inför tullbeskedet från Vita huset så steg börserna i USA. Maria Landeborn som är seniorstrateg på Danske Bank följde marknadsutvecklingen.
Men i takt med att han började nämna siffror och drog fram en tavla där han då visar upp hur höga tullar andra länder ska få betala, så vände marknaden ner.
Vad ska man tro om europeiska börsen och Stockholmsbörsen då?
Som det ser ut nu så kommer vi få en fortsatt nedgång på Europa och Stockholmsbörsen. Men jag tror också att det är väldigt mycket information för marknaden att smälta just nu. Så att det skulle mycket väl kunna vara så att det blir stora kursrörelser. Och när man väl bearbetat den här informationen så får vi se.
Reporter här var Anders Hjelmin. Och de amerikanska börserna stängde något uppåt igår. Nasdaq upp 0,9 medan Dow Jones steg 0,6%. Men det spås stora fall i dagens handel. Tokyo-börsen har fallit med 3% nu på morgonen. Shanghai ligger på minus 0,2% medan Hongkong har backat 1,6%. Stockholmsbörsen stängde före tullbeskedet ner 0,9%. Men även här väntas fall idag. Dollarn sjunker och kostar just nu 9 kronor och 79 öre. Och en euro kostar 10 kronor och 72 öre. Och ett bolag som kan drabbas hårt av tullarna är Volvo Cars. Men det är bara en av utmaningarna för biltillverkaren som precis har sparkat sin vd. Och nu kommenterar den kinesiska huvudägaren situationen. Per Anskar är vd för Geely i Sverige.
Utmaningen är ju väldigt mycket att fortsätta att ha väldigt bra bilar som kunderna vill ha. Och där har ju, tycker jag, Volvo Cars ett fantastiskt bra läge.
I helgen så fick vd Jim Rowan sparken och Håkan Samuelsson gör nu comeback som vd.
Jag tycker att det blir väldigt positivt med Håkan. Han är en duktig industrialist, kan bilindustrin.
Det har ju sagts att det här vd-bytet luktar lite panik. Håller du med om det?
Som jag sa, Håkan är en väldigt duktig person som jag har stort förtroende för, så jag tror att det blir väldigt bra framåt här.
Försäljningen minskade med 10% i mars. På Stockholmsbörsen så har aktien också rasat.
Något som har nämnts som ett problem är att Geely äger för många aktier i Volvo Cars. Skulle ni inte kunna sälja aktier och kanske på det sättet avhjälpa det problemet?
Det är en fråga som har spekulerats i och jag vill ju inte uttala mig om det eftersom det är känslig information, oavsett vad jag säger där.
Reporter här var Viktor Jensen och vidare i P1-morgon.
Yes, efter ekonominyheter, Vetenskapsradion, Anna Elström, pengar fast i annan form, det gäller pengar till klimat och miljö.
Ja, för snart ska nya beslut tas om hur mycket pengar världens rikare länder ska bidra med till den globala miljöfonden. Fonden ger bland annat finansiering till projekt som ska minska växthusgasutsläpp och bevara biologisk mångfald. Och Sverige är ett av de största givarländerna som bidrar med pengar. Och i veckan har chefen för den globala miljöfonden varit i Stockholm för att diskutera det fortsatta arbetet.
By 2030 we should have achieved some major goals. One very important to us is to go from nature negative into nature positive.
Till år 2030 ska vi nå flera stora mål. Ett som är väldigt viktigt är att vända en negativ trend för naturen till en positiv trend. Det säger Carlos Manuel Rodriguez efter ett möte på Utrikesdepartementet. Han är chef för den globala miljöfonden Global Environment Facility, eller GEF. GEF har bland mycket annat delat ut pengar till bevarandearbete för tigrar i Asien. Och de har stöttat kvinnliga småjordbrukare i Benin, Nigeria och Burkina Faso som försöker anpassa sig till ett förändrat klimat. Mellan 2023 och 2032 ska Sverige betala ut 4,1 miljarder kronor till fonden. Samtidigt väntar förhandlingar om ytterligare en pengapott som ska fylla på fonden och som ska börja betalas ut 2026. Om Sverige kommer att bidra med mer, mindre eller lika mycket då är för tidigt att säga, enligt biståndsminister Benjamin Dosa.
Beroende på hur det går i förhandlingsrundorna nu under våren, det styr ju såklart hur Sverige kommer ställa sig.
Men han säger också att från svensk sida är arbetet i GEF med att minska koldioxidutsläppen en prioriterad fråga.
Det är ju ett mycket omfattande globalt problem och där vi vet att det internationella arbetet kan göra stor nytta.
Biståndsminister Benjamin Dosa och reporter var Sara Sällström. Hälso- och sjukvårdssektorn är ett av sex högriskområden som är särskilt utsatta för växande korruption. Det konstaterar forskare i en rapport som undersökt korruptionen i Europa.
Den enskilda medborgaren skulle säga att det är ödesdigert.
Anna Persson är docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och är en av författarna bakom rapporten. Som Vetenskapsradion tidigare rapporterat om har forskare kartlagt vilka sektorer som är särskilt utsatta för korruption. Hälso- och sjukvård är ett av sex högriskområden som undersökts mer noggrant och där korruption har stora och långsiktiga konsekvenser för EU och dess medborgare. Det som gör just hälso- och sjukvård till ett högriskområde är bland annat hur beroende vi är av vården, den mängder fonder och resurser som finns där och att korruption kan komma från flera olika håll.
I relationer mellan sjukvårdspersonal och patient till exempel. Men man kan ju också tänka sig att korruptionen sker när man bygger sjukhus till exempel. Att det är offentlig upphandling inblandad med tjänstemän, politiker. Och vi kan ju också tänka oss läkemedelsföretag och deras möjligheter att påverka till exempel läkare att skriva ut just deras mediciner.
För enskilda medborgare på många håll i EU innebär korruption ojämlikheter där personer med inflytande och makt får bättre vård än andra. Kvaliteten och effektiviteten blir sämre och vård finns inte alltid tillgängligt.
Inom sjukvård kan det handla om liv och död i slutändan.
Reporter här var Filip Varenius. För första gången kommer nu en biografi över Sveriges första Nobelpristagare, Svante Arrhenius. Vi har författaren Jan Malmborg.
Han var väl den som lyckades nominera flest Nobelpristagare under sin tid. Och sen var han ju en väldigt kraftfull person med ett väldigt bra nätverk, så det gjorde att han hade extremt mycket inflytande över den här processen.
Svante Arrhenius, idag mest känd som den första att räkna ut hur koldioxidutsläpp påverkar temperaturen på jorden, var Sveriges ledande forskare kring förra sekelskiftet. För sin elektrolytiska dissociationsteori blev han 1903 Sveriges första Nobelpristagare. Men Arrhenius var alltså inte bara pristagare utan även en av de mäktigaste när hela Nobelprissystemet skapades några år tidigare.
Varje gång han reste utomlands så blev han ju omgiven av väldigt hugade Nobelpriskandidater som verkligen ville hänga med honom på olika krogar i Paris och London och New York och Boston och så. Så att han blev liksom Mr. Nobelpris på många sätt i utlandet.
Och ett längre reportage om Mr. Nobelpris eller Svante Arrhenius liv, det hör du i appen SR Play. Sök på Vetenskapsradion. Reporter var Mats Karlsson Lenart och det var allt från Vetenskapsradion den här morgonen.
Tack för alla uppdateringar. Då har vi koll på nyhetsläget. Som vanligt, torsdag 3 april är det P1 morgonprogrammet. Vi blickar mot Bryssel närmast. Där väntar NATO-möte idag om utrikesminister Maria Malmer Stenegard ska träffa sin turkiska kollega Hakan Fidan, har det sagts. Frågan om journalisten Joakim Medin som nu hållits fången i Turkiet en vecka väntas bli ett samtalsämne. Medin reste till Turkiet för att bevaka demonstrationerna mot president Erdogan, men fängslades och anklagas för terrorkopplingar och förolämpning av presidenten. Mikael Sahlin, Sveriges tidigare Turkiet-ambassadör, med oss nu. God morgon, god morgon.
God morgon, god morgon.
Vi pratade ju tidigare veckan om det här fallet och du lyfte då vikten av tydlighet i en sån här dialog. Hur rent konkret ska Maria Malmer Stenegard agera för att få ett resultat?
Ja, det handlar ju alltid en väldigt svår avvägning mellan tydlighet och det som kallas tyst diplomati, så att man inte åstadkommer prestigelåsningar på olika sätt. Jag har fått höra av kontakter jag haft i Turkiet att man tror att alltså sådana som är sakförståndiga om läget i Turkiet och därmed det här fallet, att det borde vara så att det här vore ett intresse för presidenten och hans närmaste omgivning att få loss den här frågan, därför att det finns så mycket annat som tär på Turkiets renommé i dessa tider, så att det skulle kunna vara en grundbedömning. Sen handlar det idag om att till att börja med, om nu det här samtalet verkligen blir av och får tillräcklig tid, det är mycket annat som trängs på dagordningen. Det heter ju Liberation Day, det hette igår och sådär, så att det finns ju symbolik att göra där. Men att då framföra från vår sida till den turkiska motsvarigheten Hakan Fidan, som är en smart och kunnig person som säkert är väldigt väl briefad nu genom den turkiska ambassaden i Stockholm, som har rapporterat att Sveriges regering säger att det här är väldigt allvarligt och viktigt och sådär. Men att till att börja med då kräva konsulärt tillträde, det lär inte ha skett ännu vad jag har. Det är möjligt att det har hänt någonting sen igår, men det är väldigt viktigt när man nu sitter, Medin sitter i ett fängelse som är väldigt svårtillgängligt och dessutom svårt i största allmänhet, att då verkligen se till att vårt konsulat får det tillträde till honom, som omvårdnaden om honom, omsorgen om honom, men också information om vad är den faktiskt anklagad för. Allt det här är till att börja med väldigt viktigt. Att sen dessutom säga att det är väldigt viktigt för Sverige att just den här personen släpps så fort som möjligt. Det är lite grannlaga hur man ska liksom väga orden här. Jag är säker på att det där har tänkt sig igenom väldigt väl, och jag ska inte sitta här och låtsas vara rådgivare, men jag bara pekar på en ganska självklar, lite tricky avvägning.
Det är inte den som ropar högst som är mest framgångsrik i situationen, har statsminister Ulf Kristersson sagt just om det här fallet. Din tolkning av det, är det just det här att man får vara lite försiktig när man kliver fram, eller?
Ja, alltså alla erfarenheter pekar ju på det. Jag såg att till exempel Martin Schibbye hade en artikel i DN häromdagen som berättade ganska ingående om vad det innebär att sitta i den situation som Joakim Medin just nu gör. Men också för då sittande regering, ansvarig regering, att hitta den där rätta tonträffen. I det här fallet handlar det också lite grann om en fortsättning på NATO-processen, där det också handlar om sådana här frågor, om man säger så. Och att då åberopa att vi nu har en slags avtal med Turkiet kring det här, det heter Compact, ett dialogformat som borde kunna underlätta öppna samtal om det här. Men det är väldigt riskabelt att man agerar på ett sådant sätt att prestigelåsningar uppstår. Om till exempel president Erdogan skulle säga någonting som innebär terrorismanklag eller så vidare, då blir det väldigt låst. Att man, förhoppningsvis får man loss det här innan sådana låsningar uppträder.
Men det du sa inledningsvis då om att den fängslade journalisten Joakim Medin, att det här är inte ett problem som Turkiet vill ha enligt de uppgifter du får, vad tyder det på?
Nej, det tyder på för det första att det är klart att det här ärendet står och väger och så, men det tyder på att åtminstone de bedömningar jag har fått del av, jag vet ingenting om vad svenska regeringen nu gör, det ska jag inte göra heller, då kunde jag inte sitta här. Men att det görs en bedömning på sakförståndigt håll i Turkiet att det här borde vara någonting som det borde vara ett intresse för Erdogan att inte bli ytterligare en belastning på Turkiets liksom image-läge just nu när det sker så mycket annat. Så det är en bedömning som då skulle peka på att det nog skulle gå att få loss det här utan att det blir sån där oerhört långvarigt. Det som skedde med den tyska journalisten för några år sedan som fick sitta ett helt år. Bedömningen att det är inte ett intresse för Turkiets regering att det skulle hamna i det läget. Man har ändå en ganska fräsch relation med Sverige just nu, som det borde vara ett intresse för Turkiet att också vara månt om, så att säga. Allt hänger lite grann på vad säger Hakan Fidan idag, om det nu blir tillfälle verkligen till ett ordentligt samtal idag.
Men om det skulle vara så som dina uppgiftslämnare säger, varför har då Turkiet inte redan släppt Joakim Medin utan snarare flyttat honom till ett högsäkerhetsfängelse?
Nej, det har jag naturligtvis inget svar på, mer än att det här är svårt och det här finns inga självklara utfall, och det är inte säkert att mina sagesmän har rätt i det här, men det är en bedömning, jag delar den bedömningen när jag tittar på hur ser läget ut i stort. Men det kan vara fel och det kan bli långvarigt, det kan ingen riktigt veta. Möjligtvis får Maria Malmö Stenegård idag väldigt avgörande besked av sin motpart, vi får se.
Turkiet är ju som sagt ett land som vi samarbetar med i säkerhetsfrågor efter det här avtalet som slöts. Det är en allierad i NATO. Kan Sverige på något sätt räkna med hjälp från omvärlden i dialogen mot Turkiet?
Man kan ju svara på det genom att säga att för Maria Malmö Stenegård så kunde det vara ett val. Antingen så pratar man diskret med Hakan Fidan idag, eller så skulle man i ett annat liksom upplägg ta upp den vid sittande bord och skoja om Liberation Day och lite såna här saker för i hela NATO-kretsen, för att på det sättet öka trycket mot Turkiet. Jag skulle tro att man gör bedömningen att nej, det vore risk för kontraproduktivt, och att man därför väljer att ha det här internt.
Vi får se om mötet och samtalet blir av internt i första hand eller på något annat sätt. Mikael Sahlin, Sveriges tidigare Turkiet-ambassadör, apropå detta fall då med den fängslade journalisten Joakim Medin i Turkiet och vad som kan tänkas göras åt det på internationell nivå.
Hej John! Hej!
Vad gör du här?
Jag rotar bland gamla fröer, för jag tänker det är onödigt att köpa nya fröer om man har.
Ja, men det är, Sweet det är ju Baby till exempel. Tomater du har där, säger
ja.
Trädgården med Pernilla och John är tillbaka.
Idag ska det handla om tomater, hur man sår dem och glöm inte heller, vi ska räkna upp alla dina favoriter.
Det ska vi.
Ja, det ska vi.
Du hör oss över hela trädgårdslandet varje måndag 10.35 i P1 och när du vill i Sveriges Radio Play.
Och om lite drygt 10 minuter, ja, då öppnar börsen i Stockholm. Det lär väl ge en del besked om hur investerare ser på tullbeskedet från USA som ju dominerat denna torsdag morgon. Vi får en hel del nyheter om just detta besked, även i Ekot som väl också får hålla koll på den där börsen. Nu tittar vi däremot mot teatern i Kulturnytt, Jens Möller.
Ja, 50 år efter premiären så sätter Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm upp Susanne Ostens omtalade pjäs Medeas barn på nytt. Susanne Osten gick bort i höstas och Medeas barn som hon skrev tillsammans med Per Lysander var ett av hennes mest uppmärksammade verk. Från ett barns perspektiv skildrar pjäsen en upprivande skilsmässa. Pjäsen bygger på ett antikt drama, men för regissören Melika Meluani Melani så är den viktig även idag.
Det är någonting med våra tragedier. De försvinner inte. De är skrivna för så länge sedan. Därför att det finns en funktion som vi behöver återkomma till som är lidandets funktion. Filosoferna skriver om det. Och även våra barn och unga behöver det. Vi behöver navigering i det. Och det är ju konsten och scenkonsten. Det är ju en styrka.
Medeas barn har premiär i september. Reporter här, Hillevi Olsson. Styrelsen i den stiftelse som äger Hilma af Klints efterlämnade målningar får sitta kvar i väntan på tingsrättens slutliga beslut. Tidigare i år lämnade ordföranden Erik af Klint in en begäran om entledigande av alla styrelsemedlemmar förutom honom själv då, eftersom han menar att deras agerande står i strid med vad stiftelsens stadgar säger om konstnärens målningar. Erik af Klint begärde då även att ledamöterna skulle stängas av från sina styrelseuppdrag i väntan på rättens beslut. Just det har nu Stockholms tingsrätt avslagit, men den här rättsliga konststriden den fortsätter alltså. 2 svenska arkiv är nominerade när FN-organet UNESCO nu i april ska besluta vilka kulturarv som ska bli klassade som nya så kallade världsminnen.
I Stockholm bevaras Carl Tiréns jojksamling, nära 300 inspelningar från samiska vintermarknader. De är inspelade på fonograf mellan 1913 och 1915 och bevarade på vaxrullar.
Du vet, jojken var ju ganska mycket motarbetad av kyrkan och lite andra faktorer i det svenska samhället. Han förstod att det här var någonting som var hotat och som borde spelas in för att bevaras.
Dan Lundberg är generaldirektör för Statens musikverk.
Självklart så är det ett samiskt kulturarv. Det är det som jag tycker är fint också, att svenska staten då på sätt och vis kan ge tillbaka lite grann till samerna.
Idag har Sverige 8 världsminnen. Bland annat tryckfrihetsförordningen som fick beteckningen för 2 år sedan.
För det som händer är ju att ett samiskt kulturuttryck hamnar då sida vid sida med tryckfrihetsförordningen och andra svenska kulturer.
Det andra nominerade arkivet hittas i Lunds universitetsbibliotek. Ravensbrück-arkivet förvarar 500 djupintervjuer med förintelseöverlevare, genomförda månaderna efter att överlevarna kom till Sverige med de vita bussarna 1945. De flesta av dem var kvinnor och barn från koncentrationslägret Ravensbrück.
Det är ju det mest fantastiska i det här arkivet. Därför att det här är intervjuer som gjordes direkt efter befrielsen i en situation där upplevelserna fortfarande var färska.
Håkan Håkansson har lett arbetet med att digitalisera arkivet. Han tycker att en beteckning som världsminne skulle innebära ett erkännande för den lilla grupp som genomförde intervjuerna.
Totalt blev de 9 stycken som själva var överlevare och som intervjuade andra överlevare. Och det gör att de här har en detaljrikedom som väldigt få andra dokumentationsprojekt har.
Reportrar Sara Ek och Anton Bennebrandt. Den unge stjärnviolinisten Johan Dalene får ta emot Alvén-sällskapets nyinstiftade stipendium på 50 000 kronor. Mer om den nyheten finns i appen Sveriges Radio Play. Nu på lördag blir det Slow Art Day i hela världen. Nationalmuseum i Stockholm vill få besökarna att stanna upp vid vissa konstverk och titta där riktigt länge.
Oftast så när vi går på museer så stannar vi kanske några sekunder framför varje verk.
Sara Borgegård Eljo är intendent på Nationalmuseum.
Men här vill vi uppmuntra till att ta tid till att se ett eller några få konstverk och verkligen gå in i dem, fundera över dem med våra egna upplevelser som vi bär med oss. Så att det blir en annan typ av konstupplevelse som faktiskt är väldigt personlig.
Långsamma konstdagen, Slow Art Day, en dag att kanske till och med lägga sig ner, byta perspektiv och titta upp mot takfönstren i skulpturgården.
En plats som är fylld av vackra marmorskulpturer från 1800-talet. Och här så kommer det att vara konstchill. Och då kan man kliva in här i skulpturgården, lägga sig bekvämt ner på en yogamatta och lyssna till ett ljudspår som både är en slow looking och en liten avslappning.
Och framför vilket verk är golvet mest slitet här på Nationalmuseum?
Vi har ju till exempel Batavernas trohetsed som är och Rembrandt-målningarna. Inom form och design så har vi till exempel Den tiden för Swedish Grace och där Himmelsgloben av Edvard Hall står. Karl XII:s likfärd.
Sara Borgegård Eljo. Nationalmuseum visar cirka 5 000 verk ur sin 700 000 verk stora samling. Stefan, som hänger på låset denna dag, är rutinerad.
Jag brukar börja med att gå igenom utställningen ganska långsamt och sen så går jag tillbaka till alla de här tavlorna som jag kommer ihåg som var fina. Och sen går man oftast på såna här utställningar som speciellt på Nationalmuseum. Då går man minst 3 gånger.
Reporter Anna-Karin Ivarsson, sist i Kulturnytt.
Och vädermässigt denna 3 april, ja riktigt aprilväder faktiskt, blandad kompott beroende på var man är i landet. Kristin Hallberg på SMHI, hur ser väderkartan ut?
Ett djupt lågtryck passerar under dagen österut över nordligaste Norrland och ger besvärligt väder längs hela fjällkedjan och i delar av inre Norrland. Vi har en orange varning för vind i kombination med snöfall gällande för nordligaste Norrlands fjälltrakter och gul varning för resten av Norrlands fjälltrakter. Gul varning för byvind finns även utfärdad över stora delar av Norrland. Norra Norrland. Götaland och Svealand får istället ytterligare en solig och varm dag innan högtrycket imorgon drar bort västerut och kyligare luft sveper ner. Risken för gräsbränder är stor i hela Götaland och Svealand samt i snöfria delar av södra Norrland. Risken för skogsbränder är stor i delar av östra Svealand samt nordöstra Götaland. Prognosen gäller fram till imorgon bitti och jag börjar med hela Götaland inklusive Öland och Gotland samt östra Svealand. Här är det soligt och i eftermiddag 17 till dryga 20 grader. Varmast blir det i östra Götaland och östra Svealand där vi kan nå kanske 22 grader. I natt klart och 1 till 5 grader. Växlande vind, i natt nordlig. Västra Svealand väntar också en solig dag här med 15-20 grader. I kväll passerar en kallfront med moln men utan nederbörd. Och i natt sedan klart och 1-4 minusgrader. Växlande vind, i natt nordlig. Södra Norrlands kustland och inland. Först sol eller höga slöjmoln men fram på dagen tätna molnen i de norra landskapen. I de soliga områdena i Gästrikland och Hälsingland 15-18 grader. I Medelpad och Ångermanland varmast under förmiddagen då det kan hinna nå upp emot 15 grader innan kallluften sveper ner. Annars omkring 5 grader. I natt mellan -2 och +2 grader. Nordvästlig vind med hårda eller lokalt mycket hårda vindbyar. I natt avtagande vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Först soligt men molnen tätnar fram på dagen och då omkring 5 grader. Vinden vrider till nordväst och tilltar till hård eller mycket hård. I kväll dessutom snöbyar. I natt avtar vinden något men fortsatt snöbyar och 2-5 minusgrader. Norra Norrlands kustland och inland. Mycket moln och på dagen 4-8 grader. Blåsigt med sydvästlig eller västlig vind med hårda eller mycket hårda vindbyar. I kväll vrider vinden till nordväst och i natt markant avtagande vind. Då 0-3 minusgrader. Norra Norrlands fjälltrakter. Besvärligt väder med hård eller mycket hård västlig vind, tidvis upp till stormstyrka och på topparna ännu mer. Dessutom snöbyar. På dagen omkring 5 minusgrader. I kväll vrider vinden till nordväst och i natt avtar den till hård. Då enstaka snöbyar och 5-10 minusgrader. Så går vi på sjövädret. Vi har kulingvarningar utfärdade för norra Östersjön och hela Bottniska viken. Och sikten är god på samtliga farvatten. Skagerrak och Vänern, sydväst 2-7 meter i sekunden. Fram på dagen 5-10, i natt omkring nord. Kattegatt, växlande 1-5, i eftermiddag väst eller sydväst och något ökande. I natt vridande till nord 5-10. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, ost eller växlande 1-5, i natt väst eller växlande. Södra och sydöstra Östersjön, nord 2-7, fram under dagen vridande till väst eller sydväst. Mellersta och norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Väst eller sydväst 2-7, i eftermiddag 5-10. I kväll nord eller nordväst och ytterligare ökande. I natt på de norra farvatten 10 till kuling 15. Och Bottenhavet och norra Kvarken, sydväst 5-10, ökande. Och i kväll väst eller nordväst 11 till kuling 16. Och slutligen Bottenviken, sydväst 8-13, i eftermiddag 12 till kuling 17 meter i sekunden. I natt nordväst. Och det var allt från SMHI.
Varje vardag, även lördagar, P1-morgon som uppdaterar er och börjar dagen. Nu närmast nyheter. Vi ska titta till börserna sen också här i P1-morgon. Och så har vi det som stundar sen. Ring P1, Steffen Renklint.
Jajamän, och telefonnumret, det kan ni, men jag upprepar det i alla fall. 020-22-10-10. Mycket spännande att snacka om idag. Trumps tullar. Är ni oroliga för era plånböcker? Ring oss 020-22-10-10.
Kraftiga reaktioner bland regeringar och börser på USAs höjda importtullar. Hot mot världsekonomin, menar EU. Colombia köper svenska JAS Gripen-plan och kommuner hindras att stoppa riskbyggen på grund av en lucka i lagen. Det är rubriker i Ekot torsdag morgon med Gunilla Hansen-Bering. USA höjer tullarna på alla importerade varor. Det här beskedet gav president Donald Trump i ett tal i Vita huset igår kväll. För varor från EU läggs tullar på 20% från den 9 april. Trump beskriver de nya handelstullarna som en befrielse för USA, ett sätt att skydda amerikansk ekonomi och tillverkningsindustri. Men EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att USAs tullar är ett hårt slag mot världsekonomin och att de kommer att skapa kaos och att EU kommer att svara.
Is a major blow to the world economy. And what is more, there seems to be no order in the disorder. No clear path through the complexity and chaos that is being created. We are prepared to respond.
Vid sidan av biltullar på 25% annonserar alltså Donald Trump breda tullar mot EU på 20%. Och von der Leyen är tydlig med att unionen kommer hålla ihop och svara. I ett första steg går EU vidare med de tullar som man redan har annonserat på amerikanska varor, som bourbon, Harley-Davidson motorcyklar och amerikansk juice. Därtill diskuteras många fler tullar från EU. Och von der Leyen sa att kommissionen förbereder för ytterligare åtgärder.
And we're now preparing for further countermeasures.
Här blir det intressant att se om EU väljer att använda den så kallade handelsbazookan. Ett nytt instrument i EUs arsenal som ger unionen större möjligheter att svara på ekonomisk utpressning. Förutom tullar kan man då införa andra typer av handelsrestriktioner, som restriktioner i offentliga upphandlingar och begränsningar för utländska direktinvesteringar. Samtidigt hoppas von der Leyen fortfarande på förhandlingar med den amerikanska administrationen för att undvika tullar.
It is not too late to address concerns through negotiations.
Trump kan också ha öppnat för samtal då han i sitt tal igår uppmanade andra länder att sänka sina avgifter mot USA. Men utgångsläget för sådana förhandlingar ser inte särskilt lovande ut, då USA och EU verkar ha skilda verklighetsuppfattningar. Trump sa att hans tullar baseras på de kostnader som amerikanska bolag får betala för att sälja sina produkter till EU. Enligt den amerikanska administrationen ligger den i snitt på 39% på grund av tullar, avgifter och regler. EU-kommissionen säger å sin sida att man kan räkna ut en genomsnittlig tull på olika sätt. Men i praktiken uppgår EUs tullar mot USA till 1%. Andreas Liljeheden, Bryssel.
Och både börser och regeringar i Asien och Stilla havsregionen reagerar på Trump-administrationens höjda tullar. Så här säger Australiens premiärminister Anthony Albanese.
The administration's tariffs have no basis in logic and they go against the basis of our two nations partnership. This is not the act of a friend.
Trump-administrationens tullar saknar logisk grund och går emot fundamentet i våra länders partnerskap. Så här gör inte en vän, säger Anthony Albanese och kallar USA:s tullhöjning mot Australien helt obefogad.
Let me be clear. They are totally unwarranted.
Australien klarade sig ändå relativt lindrigt med tullar på 10%, vilket är den lägsta tullsatsen som president Trump nu ska införa på omvärlden. Några av de högsta tullarna läggs på import från länder i Sydostasien. Vita huset påpekar att Kina använder länder som Kambodja och Vietnam som transithubb för sina varor för att kringgå USA:s befintliga tullar. Vietnam, som har ett av världens största handelsöverskott med USA, beläggs nu med tullar på 46%. Flera av USA:s närmaste allierade i regionen, som Japan, Sydkorea och Filippinerna, drabbas också. Asienbörserna föll på torsdagsmorgonen i reaktion på beskedet. I Tokyo backade börsen 3,4% vid öppning, i Australien 2%. Axel Kronholm, Bangkok.
Och Stockholmsbörsen backar ner 2,5% när handeln öppnade för några minuter sedan. Och det här är en ny handelspolitisk era som vi går in i, det säger Per Altenberg, handelsstrateg på Kommerskollegium. Och så här säger han om effekterna för olika branscher i Sverige.
Ja, än så länge har inte EU infört motåtgärder och så därmed så är de flesta, vår egen import är ju därmed inte påverkad än så länge. Utan det är exportvaror och det som påverkas mest är export av motorfordon och där har redan Trump sedan tidigare annonserat då, tullar på 25% på fordon och fordonskomponenter.
Börjar gälla idag.
Precis, exakt. Och även på en del, jag tänker pappersmassa och sånt som Sverige exporterar mycket. Skulle kunna vara en sån sätt.
Men en del oroar sig nu för vad det här betyder för hela ekonomin, tillväxten runt om i resten av världen. Är det där någonting som går att mäta och säga att ja, men nu kommer vår ekonomiska tillväxt att bromsas si eller så mycket?
Ja, det är det som vår analys inte har inkluderat. Alltså de här dynamiska effekterna som man ibland pratar om. Alltså effekter på produktivitet och på investeringar och så vidare. Och modern forskning visar att handel är förknippat med en stark produktivitetsutveckling. Så om vi då sätter upp hinder för handeln, om USA gör det och om andra länder följer efter, så är ju just risken att produktivitet, konkurrenskraft och tillväxt minskar.
Per Altenberg, Kommerskollegium, intervjuad av Mikael Kulle i P1-morgon. Vi lämnar tullarna där för att berätta att Colombia köper JAS 39 Gripen. Det bekräftade Colombias president Gustavo Petro igår kväll. Redan för ett par veckor sedan så hintade Colombias försvarsminister i en intervju med Ekot att man skulle välja de svenska stridsflygplanen.
Det faktum att Brasilien valt Gripen spelar stor roll. Det ger oss möjlighet att agera tillsammans både i taktik och logistik och skapa säkerhet i hela regionen, sa Pedro Sanchez i en intervju med Sveriges Radio för 2 veckor sedan. Jag frågade då om han försagt sig. Hade Colombia alltså redan valt JAS
Gripen?
Det är presidenten som kommer meddela beslutet, svarade Pedro Sanchez.
El presidente de la República anunciará qué decisión.
Och det gjorde alltså Gustavo Petro igår kväll när han bekräftade att Colombia ska köpa nya stridsflygplan från svenska Saab. Vi kommer köpa en helt ny flotta med den senaste teknologin som redan implementerats i Brasilien, skrev Gustavo Petro på plattformen X. Detaljerna saknas. Hur många plan det handlar om, när de ska levereras och vad hela affären kostar. I samma inlägg på X presenterar Petro också flera sociala investeringar som ska ske som kompensation, som han skriver. Det handlar om en fabrik för solpaneler och stationer för rening av dricksvatten i norra Colombia, samt medicinsk utrustning på ett offentligt sjukhus i Bogotá. Colombia har idag israeliska stridsflygplan som såväl piloter, politiker och försvarsanalytiker är överens om är gamla och utdaterade. Under flera år har man valt mellan amerikanska F-16, franska Rafale och svenska JAS Gripen. Inför beslutet började det cirkulera rykten om att USA hotat att lägga veto mot den amerikanska motorn i de svenska planen. Men det dementerades av både Saab och Colombias försvarsminister. Pedro Sanchez dementerade också anklagelser om att processen med att köpa nya stridsflygplan präglats av korruption. Lotten Collin i Buenos Aires.
Israel fortsätter att attackera Gazaremsan. Under natten har över 20 palestinier dödats i israeliska flyganfall, rapporterar Qatar-baserade Al Jazeera. Bland annat i Khan Yunis i söder och Gazastad i norr. Igår meddelade försvarsminister Israel Katz att den militära offensiven mot Gaza utvidgas. Och Israel har genomfört flera flyganfall i Syrien. 9 civila har dödats och flera har skadats i israeliska bombningar i södra Syrien, uppger lokala myndigheter. Sverige så, kommuner kan inte säga nej till farliga husbyggen med risk för översvämning på grund av en lucka i lagen. Det visar Ekots granskning. Och det här det beror på att kommunerna idag inte får gå emot gamla byggbeslut, även om de togs innan riskerna var kända.
Ekots granskning visar att minst 3 kommuner de senaste åren förlorat i rättstvister där de försökt stoppa byggprojekt på platser med klimatrisker, som till exempel översvämningshot.
Det handlar bland annat om en strandtomt utanför Ystad där det tidigare huset rasade ner i havet redan på 70-talet och där kommunen därför ansåg att det skulle vara för farligt att bo. Men eftersom det finns en 70 år gammal detaljplan som tillåter byggande på platsen kunde kommunen inte neka bygglov. Henrik Olsson, bygglovschef i Ystad, säger att lagen måste ses över för att förhindra att det flyttar in personer i husen som inte känner till risken.
Det behöver inte vara den sökande utan han kan sälja det vidare och så köper man någonting som riskerar att hamna i havet. Det kan ju inte vara så lagstiftningen menar.
Ägaren av strandtomten i Ystad tillbakavisar att det skulle handla om ett riskbygge och menar att erosionen av stranden nu har stoppats.